av att gå tillsammans med dig. Tack för att du söker oss och du vill gå tillsammans med oss. Amen. Amen. Tack ska ni ha för den underbara lovsången. Och god afton allesammans. Fantastiskt roligt att få vara här i kyrkan igen. Nu är det sån här halvskumt i kyrksalen. Men det här, jag vet ju att ni är här. Jag ser ju några stycken. Och jag måste få berätta det, att det här har jag så väntat på. Jag var helt lyrisk efter förra söndagen att vi fick mötas här i kyrkan. Och jag har så väntat på att få ha någon framför mig när jag predikar. Jag vet ju att ni har lyssnat och många också lyssnar nu och är med oss hemifrån. Men att få se några ansikten när man predikar, det är ju alldeles speciellt. Man har nästan glömt bort hur det är. Är ni beredda att gå in i Guds ord? Så kör vi. Jag är taggad ikväll. Och ni som känner mig så vet ju att jag har en förkärlek för de här små människorna på Bibelns blad. Det vill säga, ofta så är de stora när det kommer till hjärta och karaktär. Men av någon anledning så får de kanske inte de stora plattformarna eller de stora rubrikerna. Och kanske nämns bara så där kort i några verser. Och vi slinker ganska lätt förbi dem i vår bibelläsning. Och det är de som jag har en sån speciell förkärlek med och som jag tycker att den helige ande allt som ofta stannar upp mig liksom inför. Och Filemon är en sån. Någon som har hört en predikan om Filemon? Ja, inte jag, så vitt jag kan minnas. Och jag har inte heller predikat om Filemon. Och han är nästan omöjlig att hitta i Bibeln. Jag har varit tvungen att sätta en lapp för att jag ska hitta honom här. Han har ju en egen bok, Brevet till Filemon, skrivet av Paulus. Det är det kortaste brev som Paulus har skrivit. Det är ett kapitel. Det är, vi ska se, 24 verser. Väldigt kort. Och finns inklämt någonstans här mellan breven till Timoteus och Hebreerbrevet. Du hittar brevet till Filemon strax innan brevet till Hebreerna. Och någon som vet vad det här korta men väldigt kraftfulla brevet handlar om? Jag tänkte att vi ska ta reda på det ikväll. För här, på de här i de här korta verserna, så har du evangeliets kraft, upprättande kraft, liksom bara några verser. Och det är ett väldigt starkt vittnesbörd om vad som händer i människors liv när man får möta Jesus. Men det är inte bara en berättelse om en som får möta Jesus, utan här så har du också verktyg. Du har utmaningar för ditt eget liv. Om du är församlingsledare, du är ungdomsledare, kanske kidsledare, lifegruppsledare, du är lärare, du är chef, arbetsledare, förälder, vän, församlingsmedlem. Här finns någonting för oss allesammans. Men här finns också någonting för dig. Om du sitter här ikväll och du lyssnar som upplever att du har misslyckats på något område i ditt liv och du behöver få en andra chans. Brevet till Filemon, det handlar om att både om att få och att ge nåd. Om att få och ge förlåtelse. Och om att få och ge en andra chans. Och lite bakgrund. Filemon, han är en välbärgad rik man i Kolosse. Kolosse så är en liten småstad som finns någonstans i sydvästra Turkiet. Den här staden finns inte längre. Men det finns några sådana heta, varma källor dit turisterna brukar söka sig. Men själva staden så finns inte längre. Men på Nya testamentets tid så fanns det en liten småstad här. Och här så har hedningen Filemon kommit i tro på Jesus Kristus. ungefär år 60 efter Kristi födelse. Och en husförsamling som möts nu i Filemons hem. Kanske han är församlingsledare, kanske han är äldste, kanske han är diakon vid sidan om sin business. Det vet vi inte. Men Paulus så skriver brev både till den här församlingen som möts i hans hem och till Filemon. Men ingenting tyder på att Paulus själv skulle ha varit där i Kolosse. Utan det är Epafras som har grundat den här församlingen. Paulus så fanns under ett par års tid i en av de här grannstäderna, Efesus. Och där predikade Paulus. Och troligen så var Epafras där och hörde Paulus förkunnelse. Så kom han till tro. Och så tar han evangeliet tillbaka till sin egen stad, Kolosse. Och så kommer Filemon till tro. Och den här församlingen grundas som nu möts i Filemons hus. Och nu ska vi dit och träffa dem. Hänger ni med? Ska vi hälsa på hos husförsamlingen i Kolosse? Det är gudstjänstdag i Kolosse. Och Filemon, han är i full gång och ställer i ordning inför gudstjänsten. Plockar fram stolar, kanske flyttar undan saker för att ge plats för en växande församling. Och vi har församlingsvänner som är på plats redan. De övar för lovsångarna som ska sjungas den här dagen. Och så har vi Appia, hans fru, som hon har bråttom att baka bröd. Till den här måltiden som de ska dela tillsammans efter gudstjänsten. Och så har vi Arkippus, deras son som har vuxit upp till en ung, fin man. Och han har också kommit i tro. Och han är med och tjänar i församlingen. Han är med i välkomstteamet, tror jag. Och det där minglar runt och hälsar församlingsvännerna eller gudstjänstbesökarna välkomna. Men den här dagen så är det lite extra spänning och förväntan i luften. Man väntar nämligen gäster. Tychikus, han har just varit i Efesus med ett brev från Paulus. Och nu är han på väg till Kolosse med ett brev. Och Paulus, han är ju apostel. Han har inte varit Kolosse, men alla känner till Paulus och vet att det är genom hans undervisning som evangeliet har kommit till de här städerna i mindre Asien och församlingar har vuxit upp. Och man har en otrolig respekt för Paulus. Och nu är förstås den här stora förväntan att vad har Paulus för ärende till Kolosse? Vad har han att säga oss? Sen har man hört att Tychikus har någon med sig också, så man väntar två gäster. Undrar vem den här andra kan vara. Och jag börjar bli lite trångt på gården. Gudstjänsten ska snart börja. Och då är det någon som utbrister att nu är de här, nu kommer de. Och så skyndar sig Filemon fram till porten för att hälsa välkommen. Och han möter Tychikus, han omfamnar sin broder i Kristus. Och glädjen, förväntan är stor. Och samtalet är full gång. Men plötsligt så får Filemon en knuff i sidan av Arkippus. Pappa, ser du vem som också är här idag? Och Filemon, han lyfter på blicken och så säger han... Onesimus, vad gör han här? Och varför just idag av alla dagar? Jag har inte tid med Onesimus idag, tänker Filemon. Och så återvänder han till samtalet med Tychikus. Som tar fram ett brev, räcker det till Filemon och säger att här är ett brev till dig från Paulus. Till mig? Men vi väntar ju brev till församlingen. Är det till mig? Ja, det är till dig. Läs det handlar om Onesimus. Onesimus, vad har Paulus med Onesimus att göra? Och vad gör Onesimus här, den här dagen? Och Filemon, han kan känna hur liksom den här irritationen och kanske ilskan börjar växa där inom honom. Han har haft nog av besvär med den här slaven. Den här slaven som har varit så oduglig i hans tjänst, som har varit i så mycket besvär. Och ironiskt nog så betydde Onesimus nyttig, men han hade varit i allt annat än nytta i Filemons tjänst. Han hade varit lat, han hade varit upprorisk, och till råga på allt så hade han stulit värdesaker och så hade han rymt. Och det har gått nästan ett år och Filemon har inte varken sett eller hört till Onesimus. Och nu står Tychikus på hans gård med ett brev från Paulus som handlar om Onesimus. Och Onesimus själv så står en bit bort med blicken neråt mot marken. Jag föreslår att vi går in och så läser du brevet så hela församlingen hör, säger Tychikus. Sagt och gjort, man går in. Och nu tycker jag att vi hakar på och så lyssnar vi också vad Filemon läser. Från Paulus, Kristi Jesu fånge, och vår broder Timoteus, till vår älskade vän och medarbetare Filemon, vår syster Appia, vår medkämpe Arkippus och församlingen i ditt hus. Nåd vare med er och frid från Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Jag tackar alltid min Gud när jag nämner dig i mina böner, eftersom jag hör om din kärlek och tro, din tro på Herren Jesus och din kärlek till alla de heliga. Jag ber att din gemenskap med oss i tron ska visa sig verksam och ge klar insikt om allt det goda som vi har i Kristus. Din kärlek har varit till stor glädje och tröst för mig, eftersom de heliga har blivit styrkta i sina hjärtan tack vare dig, broder. Även om jag nu med stor frimodighet i Kristus kan befalla dig att göra din plikt, vill jag hellre vädja för kärlekens skull. Jag, Paulus, en gammal man och nu en Kristi Jesu fånge, vädjar till dig för mitt barn som jag har fött i min fångenskap, Onesimus. Förr var han inte till nytta för dig, men nu är han till god nytta för både dig och mig. Honom skickar jag nu tillbaka till dig. Det är som att sända mitt eget hjärta. Och medan Filemon läser så går hans hjärna på högvarv. Onesimus hade efter sin flykt hamnat i Rom. Och det är en sträcka på över 2000 kilometer. Och i Rom så sitter Paulus i fängelset. Han sitter i en bevakad husarrest. Så han är liksom kedjad vid någon soldat där. Han kan inte liksom gå därifrån. Men han har rätt att ta emot besök. Och det är många som besöker Paulus. Och det är många, naturligtvis förkunnar och predikar Paulus för de som kommer och besöker honom. Så han för många till tro. Och på märkliga vägar så hamnar slaven, Filemons slav från Kolosse, så hamnar hos Paulus. Och naturligtvis så predikar Paulus evangeliet för honom och för honom till tro. Och tar den här slaven in under sina vingar, blir en andlig far för honom, tränar honom, undervisar honom. Och lär honom olika saker, ger förtroenden, gav honom olika uppdrag, såg till att han växer både i tron men också i sin karaktär. Och gav den här misslyckade slaven från Kolosse en andra chans, en ny chans. Och Filemon, han läser vidare. Egentligen ville jag ha kvar honom här hos mig så att han kunde hjälpa mig i ditt ställe när jag nu sitter i fängelse för evangeliets skull. Men jag ville inte göra något utan ditt samtycke för att det goda som du gör inte ska ske av tvång utan av fri vilja. Kanske var det just därför han blev skild från dig för en tid, för att du skulle få honom tillbaka för alltid. Och då inte längre som en slav, utan som något mer, en älskad broder. Det är han i högsta grad för mig. Och Filemon, han får ta en paus igen. Vad är det Paulus skriver? Menar Paulus att Filemon ska ta tillbaka Onesimus och detta utan att straffa honom? Om någon, så borde ju Paulus känna till de romerska lagarna som säger att en slav som har rymt så ska dödas. Han ska korsfästas. Och om hans herre är snäll och benådar honom så ska han åtminstone sätta två bokstäver i pannan på honom och märka honom med FF, som står för att han är en förrymd slav. Och det betyder att han för resten av sitt liv så kommer han gå med den här misslyckande stämpeln i sin panna. Och vi kan ju ta kanske en liten parentes här. Kanske någon som undrar, men hur kommer det sig att Filemon som är kristen har slavar? Och varför tar inte Paulus i tur med det i så fall och säger till på skarpen? Och nu ska vi inte gå in på en diskussion om slaveri, men det kan ändå vara bra för oss att veta det, att slaveri så var på den här tiden väldigt allmänt utbrett, och det var också ett accepterat i alla liksom antika statsbildningar. I det romerska imperiet så bestod faktiskt 2/3 av befolkningen av slavar. Men man kunde tjäna med hushållsarbete, med jordbruksarbete, med olika former av arbete. Det betydde inte nödvändigtvis att man liksom låg på en bottenlös misär. Man kunde också ha lite bättre positioner i samhället. Man kunde till och med vara lärare eller läkare. Det fanns olika orsaker till att man blev slav. Det fanns ju krigsfångar som togs som slavar. Det fanns strafffångar. Eller så kunde det vara så att man var så skuldsatt att man måste helt enkelt bara arbeta av den här skulden. Och det förstår vi ju, att förändra ett samhälle så som liksom bygger så pass mycket på slaveri, så det går ju inte över en eller två nätter, utan det är någonting som, det är en förändring som sker på lång sikt. Och Paulus, han undervisar slavägarna om hur de ska behandla sina slavar. Men Paulus, han fokuserar huvudsakligen på att predika evangeliet. Han fokuserar på att bryta slaveriet på människans insida. Och när hjärtan förvandlas, så då förvandlas ju också liksom det som finns runt omkring. Och ju fler människor som får möta evangeliet, förvandlas av evangeliet, så desto mer kommer också samhället, desto mer kommer också sociala orättvisor att på sikt förändras. Men det är den här förvandlande kraften i evangeliet som så starkt lyser fram i det här korta kapitlet som handlar om Onesimus. Vi har några verser kvar där som vi nog också ska läsa. Men vi ska stanna upp en stund här och liksom några saker som Paulus undervisar om i det här brevet, som vi tar med oss ikväll. För det första, alla behöver få en andra chans. Evangeliet ger alla människor en andra chans. Och här så är det Paulus som får liksom personifiera evangeliet och få ge den här ynglingen, den här slaven från Kolosse, en andra chans. Och jag tycker det är fantastiskt att se det här, att Paulus, han ser någonting mera än en förrymd slave. som slav så hade du inte, du var inte, du hade inte ett människovärde på samma sätt som andra. Du var egentligen egendom, någons egendom. Men Paulus, han ser i den här ynglingen någonting mer. Han ser en människa, han ser en broder och han ser en vän som Kristus har dött för. Och han berättar för Onesimus att det finns ett slaveri som är värre än att vara slav till en jordisk herre. Onesimus, du står i skuld till Filemon. Men du står också i skuld inför himlens Gud. Och du kommer aldrig under hela ditt liv att kunna betala tillbaks den skulden. Din syndaskuld som du har inför Gud. Du kommer aldrig att kunna arbeta bort den skulden. Men vet du, Onesimus, jag har väldigt goda nyheter till dig. Att det finns en som har betalat din skuld. Och han har rivit sönder det där skuldbrevet som vittnar mot dig inför Gud. Du kommer, vet du, Onesimus, du behöver inte dö. Du behöver inte betala med ditt eget liv. Det finns en som har betalat med sitt eget liv. Det finns en som har dött för dig. Jesus har dött för dig. Han har betalat alltihopa. Och Onesimus, ni fattar ju det, att Onesimus som slav, han förstår ju precis vad det är för evangelium som Paulus predikar. Och naturligtvis så tar han emot det här erbjudandet. Dum skulle han vara annars. Självklart så tar han med glädje emot ett erbjudande som betalar liksom hans skuld inför universums skapare och herre. Så han tar emot Jesus och någonting sker i hans hjärta. Han blir en ny skapelse och han får en ny identitet. Han är fortfarande slav på utsidan, men nu är han fri på insidan. Det gamla, det är förgånget och någonting nytt har kommit. Han har fått nåd. Han har blivit förlåten. Och han är fri. Och så börjar Onesimus en resa i lärjungaskap. Och Paulus, som sagt, han tar honom under sina vingar, den här nyfrälste Onesimus. Och så växer han i tro, han växer i karaktär och han växer i tjänande. Och vi läste ju att han blir till nytta för Paulus. Och hans sanna identitet, det som hans namn står för ursprungligen, han som är till nytta, det börjar växa fram. Och han kunde gärna ha fått fortsätta i tjänst hos Paulus. Men Paulus vet att det är viktigt att Onesimus inte springer undan sitt förflutna. En del i liksom omvändelsen, det är också att få göra upp med sitt förflutna. Och det är viktigt att Onesimus också får en andra chans hos sin gamla boss. I Kristus får alla en andra chans. Men kommer Filemon att ge honom en andra chans? Och då går vi till punkt nummer 2. Förlåt den som felat. Paulus, han kan inte vara säker på hur Filemon kommer att ta emot Onesimus när han skickar honom tillbaka till hans rättmätiga herre. Lagen säger att hans herre har rätt att döma honom till döden. Men Paulus går in här och vädjar för den här sonen, den här andliga sonen som han just har fött i Kristus. Och Paulus vet att han kunde komma in med sin apostoliska myndighet och befalla Filemon att det är din plikt som kristen broder att nu ta tillbaka och upprätta den här slaven. Men Paulus är så mycket själavårdare så han vet att det som inte kommer ifrån hjärtat, så det har ingen livskraft i sig. Det går inte att kommendera relationer att upprättas. Förlåtelsen måste få komma inifrån. Och därför så skriver han att det goda du gör, det ska inte ske av tvång utan av fri vilja. Så Filemon, du väljer själv hur du gör. Men Paulus vet att ska de här två kunna fungera tillsammans igen, då behöver Filemon kunna förlåta Onesimus. Men han det där har också respekt för att det här är inget enkelt beslut för Filemon. Det kan vara enkelt att se vad som är rätt att göra, men att sätta det i handling, det kan vara långt svårare, speciellt när man har blivit besviken på någon människa och man har blivit sårad, oförrättad, så är det ingen enkel och liksom snabb, någon sån här snabba lösningar. Men Paulus, han talar till Filemons hjärta och ger honom liksom ändå en tid att på något sätt förbereda sitt hjärta. Och hjälper honom med ett väldigt viktigt perspektiv. Och där har vi punkt nummer 3. I Kristus är vi alla bröder och systrar. Kanske var det just därför han blev skild från dig för en tid. För att du skulle få honom tillbaka för alltid. Och då inte längre som en slav utan som något mer än älskad broder. Det är han i högsta grad för mig. Hur mycket mer då inte för dig, både som människa och som broder i Herren. Det här är ju starkt. Ja, men Onesimus, han lämnar Kolosse som en oduglig, en onyttig slav. Kanske lite av en rebell. Ohederlig. Men han återvänder som en broder i Kristus. Det är inte samma Onesimus som återvänder. Det är en annan. Det är en broder. Paulus, han formulerar sig så här också i ett av sina brev. Att här är inte jud eller grek. I Kristus är inte jud eller grek. Inte slav eller fri. Inte man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus. Och det är ju det här som Paulus, det perspektivet som Paulus försöker måla upp för Filemon här. Onesimus och Filemon, de har mera gemensamt nu än bara lite trassel i det förflutna. De följer båda Jesus och de tillhör samma familj. De tillhör båda samma Guds familj. Och det förändrar allting. Filemon, han kan inte längre bemöta eller behandla Onesimus som en egendom, som en slav eller bara som en anställd, utan han är en broder i Kristus. Och Filemon, jag tror att han börjar förstå någonting av det här som Paulus antyder, att Gud har haft sitt finger med i det här. Att det blir ju så tydligt att Gud har det och har en annan plan med Onesimus liv. Det här kan inte ha skett av en slump. Utan Gud såg när den här ynglingen sprang iväg. Och kanske styrde hans steg. Skickade någon i hans väg som sen får föra honom till Paulus. Men Gud har gjort ett verk i Onesimus liv och gett honom en andra chans. Borde inte också Filemon göra det? Filemon, han har ett brev i sin hand. Men han har också Onesimus framtid i sin hand. Och då tar vi den sista punkten, fjärde punkten. Ge framtid och hopp till någon. Du kan få vara med och ge en framtid till någon. Och det är där som Filemon står just nu. Och han läser vidare i brevet. Från vers 17. Så om du räknar mig som din vän, ta då emot honom så som du skulle ta emot mig. Och har han gjort dig något orätt eller skyldig dig något, sätt upp det på min räkning. Jag, Paulus, skriver med egen hand, jag ska betala. För att nu inte tala om vad du är skyldig mig, dig själv. Jag, broder, låt mig få nytta av dig i Herren. Styrk mitt hjärta i Kristus. Jag skriver till dig övertygad om din lydnad. Jag vet att du kommer att göra ännu mer än det jag ber om. Ser ni Paulus hjärta? Vilket hjärta den andlige far har för en förrymd slav. Kristus har betalat Onesimus syndaskuld. Och Paulus erbjuder sig att betala hans skuld till Filemon. Vilken andlig far. Även om Filemon skulle benåda Onesimus och inte döma honom till döden, så kunde han åtminstone begära att han arbetar bort skulden som han har. Och vad som blir Filemons beslut, det vet vi inte. Men vi vet någonting om Onesimus framtid. Och utifrån det så drar jag slutsatsen att när Filemon har läst brevet i slut, så då rinner tårarna. Och så omfamnar han Onesimus och välkomnar sin broder i Kristus. 50 år senare skriver Ignatius brev till församlingen i Efesus och adresserar det till Onesimus, församlingsledare och biskop i Efesus. Och han citerar Paulus ord. Han som förr inte var till nytta, men nu är till god nytta för både dig och mig. Han skriver till Onesimus. Och jag hade igår nästan rysningar genom min både ande och själ. Jag upptäckte brevet till Filemon förra helgen när jag satt ute på villan och läste. Jag tänkte, men vilket evangelium. Vilket evangelium. Den förrymde slaven från Kolosse som får möta det upprättande evangeliet. Och han får möta någon som tror på honom. Han får möta någon som tar hand om honom, som hjälper honom. Som ger honom förtroende, som går vid hans sida. Någon som ser Guds möjligheter i honom. Och han får växa till. Och en dag så stiger han in och blir avskild som församlingsföreståndare i den stora växande församlingen i Efesus. Och kyrkohistorien som berättar att det var Onesimus som började samla ihop och organisera de böcker och brev som sen kom med i Nya Testamentet. Och jag förstår ju att han ville ju ha med brevet till Filemon, naturligtvis. För det var där som hela hans liv fick en ny riktning, en ny vändning. Onesimus, han dör martyrdöden i Rom, likt sin andlige far. Och han är beredd att betala priset. Och jag tänker att hur hade det gått om Paulus inte hade tagit in den här ynglingen under sina vingar? Hur hade det gått om Filemon inte hade förlåtit honom? Om ingen hade liksom gett honom en andra chans? Och här ser vi det oerhörda, liksom, ska vi säga, betydelsen av andligt föräldraskap. Och jag vill bara skicka med det här i avslutningen av vår gudstjänst. Att du vet aldrig när någon som du går, vid vars sida du går. Du vet aldrig när någon du ger en andra chans. I ungdomsarbetet, kanske i barnarbetet, kanske i din life-grupp, eller på din arbetsplats, eller i skolan, om du är lärare. Du vet aldrig när någon du ger en andra chans kan bli en andlig ledare, kan bli en evangelist, kan bli en vetenskapsman eller kan bli en man eller kvinna som har långt större inflytande än vad du själv har haft och kommer att ha. Du kan få vara med och ge en framtid och ge hopp till någon annan människa. Och vi har, ja men, den här församlingens historia är full av människor som har fått en andra chans. Vår nutid, när vi ser i församlingarna, så är full av människor som har fått den här chansen. Ja, men vi hade Sebastian Staxet här. Han är ett exempel på när liksom, man får en ny chans genom evangeliet och genom människor som tror på en. Så jag skickar med den här utmaningen och frågan att vem är din Onesimus som du behöver ge en andra chans? Vem behöver du förlåta? Kanske det finns någon sån. Vem vill du vara med och ge en framtid? Att vi kan allesammans få vara med och förändra framtiden för någon. Genom att tro på någon. Genom att lyfta självbilden från liksom slav till en broder och vän. Eller ge en chans till någon som inte har varit i nytta. Och jag tycker det var så starkt vittnesbörd vi fick lyssna till förra söndagen av vår egen Amanda. När hon berättar hur hon står där en dag och tyckte att nu finns det ingen framtid, ser ingen framtid. Men så kommer Jesus in. Och så får hon komma till den här församlingen. Och så vänder riktningen. Och så får hon uppleva en annan framtid. Och vi har bett för det här i veckan. Det talar väldigt starkt i mig och jag tänker, tänk att vi här i Sion, vi kan få vara med och ge unga människor i Vasa, i Österbotten, en annan framtid. Där man inser, ser någonting framför eller liksom, kanske en destruktiv framtid. Men vi kan få vara med i ungdomsarbete, i barnarbete, i det vi gör. Så låt oss be om det, att få verkligen ha ett inflytande. Men jag utmanar dig också i det här arbetet, för vi behöver många, många andliga föräldrar. Och jag tror att den helige ande talar till någon idag. Vi tar fram den sista bilden. Du har fått en andra chans. Så ge en andra chans. Du har fått förlåtelse, så ge förlåtelse. Du har fått en framtid och ett hopp, så ge framtid och hopp. Och kanske finns du också här eller lyssnar som hör till dem som upplever att du skulle behöva få en andra chans. Upplever att du har misslyckats. Vad tänker du göra av det om du får den? Vad har du lärt dig av dina misstag? Är du beredd, likt Onesimus, att lägga ditt liv, ge ditt liv till Jesus? Att ödmjuka dig, omvända dig? Och är du villig att följa Jesus och börja tjäna honom? Vi ska be tillsammans. Men jag vill framförallt utmana dig som känner igen dig i det här Onesimus berättelse. Och kanske inte ha tagit det här slutet att följa Jesus. Det är det viktigaste beslutet. Du kan få ändra riktning på ditt liv den här kvällen. Och du kan göra det väldigt enkelt genom att be en bön tillsammans med mig här. Jag kommer att be en enkel frälsningsbön. Och du bara i ditt hjärta så ber du med. Och du överlåter ditt hjärta till Jesus och han kommer att ändra riktningen på ditt liv. Jesus, tack för att du tog min syndaskuld. Jesus, tack för att du har rivit sönder det där skuldbrevet som vittnar emot mig inför Gud. Jesus, du kom och du dog i mitt ställe. Tack Jesus för att du erbjuder mig frihet. Du benådar mig, Jesus. Och den här kvällen så tar jag emot ditt erbjudande om nåd. Jag tar emot din frälsning. Jesus, förlåt mig mina synder. Och Jesus, från och med den här kvällen så vill jag likt Onesimus bli din lärjunge. Och jag vill följa dig. Och jag ber Jesus, ta mig i din tjänst. Använd mig. Och låt mig få vara med och föra andra till dig. Amen. Och Jesus, jag ber också för alla oss som är lärjungar, som tjänar dig. Så ber jag att vi ska få vara med och fostra och vägleda andra. Herre, vi ber för vår församling här.